Välkomna. Vi har ju sysslat med treenigheten ett tag. Fadern, son och ande. Och vi är framme vid avslutande delen. Vi ska prata om den helige ande. Bibeln säger väldigt mycket om vem Gud vår fader är. Säger väldigt mycket om vem Jesus Kristus är. Den säger inte riktigt lika mycket om vem den helige ande är. Den är mer koncentrerad på sådana saker som är frälsningsavgörande för oss. Alla detaljer kring andens verk. Det finns inte lika mycket bibelställning att ta till. Det finns tillräckligt. Men det finns inte lika mycket att ösa ur. Men jag har försökt sammanställa inför ikväll då det allra viktigaste med hjälp av Bibeln själv. Och de böcker jag har. När jag var yngre så tyckte jag att det här med den helige ande var jobbigt. Därför att det här med Jesus, det visste man ju liksom vad det var och hur det fungerade och så här. Och Gud också har man alltid trott på. Men när man då kom till det här med anden så kändes det så flummigt och mystiskt allting. Jag minns när jag var på Hampetorpsveckan en gång och reagerade väldigt över att det var en människa som i sin bön talade direkt med den helige ande. Jag tyckte det kändes väldigt konstigt. Jag kom in på det sen. Och sen har det ju under historien hänt saker som man tillskriver den helige ande då, va? Ta till exempel påveutnämningarna då, och hela katolska systemet då sägs ju vara anden som leder, vilket blir väldigt konstigt för mig eftersom Bibeln inte talar om att det ska finnas något påveutnämning överhuvudtaget, och andra såna här saker som man kan möta då, va? Därför att det är ganska svårt, eller om vi säger så här, när människor vill lura på oss, rättare sagt, sånt som inte finns i Bibeln, va, så är väldigt sällan de hänvisar till, nej men det här har Jesus sagt, va, utan för vad Jesus har sagt, det står ju i Bibeln. Va. Det är lättare att ta till anden då och säga så här, men det har ju anden sagt, det är ju anden som är verksam nu, och anden, och så resonerar man så här att, jo, men anden ska ju uppenbara nya saker för oss. Va? Det är ju inte slut med uppenbarelsen. Så kan man då liksom vinkla läraren in på ett visst område. Hur undviker vi det här då? Och hur kan vi förstå det här med den helige ande? För det är inte ett dugg flummigt egentligen. Det är glasklart, även om vi inte har lika mycket bibelställen. Jo, vi läser Bibeln helt enkelt om det. Hur ska vi veta vad som kommer från anden och inte? Det finns ju då två sätt att ta reda på det. Det ena är då att se. När någon säger det här kommer från anden. Det här kommer från helige ande. Då kan vi dels gå till Bibeln och se. Okej, stämmer det här med hur anden har verkat tidigare? Och sen är det också så här. Att den helige ande, om vi är kristna, bor redan i oss. Och sånt som vi möter som han tycker är bra, det bekräftar han i vårt inre. Det brukar Bibeln kalla för det inre vittnesbördet. Och möter vi sånt som vi känner, det här är jättekonstigt. Det här stämmer ju varken med Bibeln eller med känslan jag har i mig. Så ofta det, då är det anden som talar och säger att nu ska du vara på din vakt här. Här finns det finns någonting i det här som jag inte trivs i. Och vi kommer in på det sen att anden är väldigt känslig. Men vi kan ha det med oss. Man ska inte vara rädd för det själv, men man ska veta om det, att Bibeln säger att anden är i någon mening den känsligaste personen i hela treenigheten. Säger vi något mot Jesus så ska vi få förlåtelse för den. Och säger vi något mot Fadern så ska vi få förlåtelse. Men om vi härdar den helige anden, då får man inte förlåtelse. Nu vad det betyder, det är inget vi ska vara rädda för. Har vi det gott ställt med Jesus ska vi inte vara rädda för att hädra den helige ande. Men anden är den del av gudomen som i någon mening är mest känslig. Men vi ska inte vara rädda, utan vi ska lära oss om det. Och sen ska vi vara öppna för att anden vill tala till vårt inre också. Okej. Jag har på våra papper här. Och nu ska jag säga något som jag inte har sagt hittills under de här bibelstudierna. Det här som jag har skrivit ner här, det här är inte facit. Facit hittar ni här. Va? Det här är bara en hjälp för oss att komma ihåg vilka bibelställen vi ska slå upp. Och det är mycket möjligt att när ni tittar på det här så kommer ni upptäcka saker som att det här stämmer ju inte. Liksom. Här har han citerat fel. Eller. Det är jätteviktigt. Bibeln säger att vi ska pröva allt. Och hittar ni någonting ni känner att det här känns inte bra, då lägger ni det åt sidan. Det kan vara en helig ande som talar om för er att Robert har fel. Så det är viktigt att ni lyssnar på det. Det jag har skrivit här, det är att det finns i Bibeln olika titlar på den heliga ande som talar om vem anden är. Sen har jag skrivit ner lite grann om andens särskilda plats inom treenigheten och Guds frälsningsplan, vad anden gör. Och sen då, det som människor har funderat på väldigt mycket och som man kan hamna i diskussioner om när man till exempel talar med Jehovas vittnen eller andra som kallar sig kristna, det är om anden är gudomlig och om anden är personlig. Jag har skrivit lite grann om det. Och sen har jag avslutat med en personlig reflektion om det här. Om anden ska tillbes på samma sätt som fadern och sonen. Det kan vi ha lite olika uppfattningar om. Men vi tar lite grann i turordning. Jag skulle vilja börja i Jesaja 11. För det finns flera olika namn i Bibeln på den heliga ande. Och väldigt ofta då väldigt ofta så sägs det någonting om andens uppgifter. En sak som man ska klart för sig är att både på hebreiska och grekiska så det ord som används för ande betyder också vind. Och det är en ganska tydlig bild för hur anden verkar. När vinden blåser så ser vi verkningarna av det. Men ingen kan säga där är vinden eller där är den. Vi kan bara säga om det blåser mycket eller lite. Va? För det ser vi av de verkningar vi har runt omkring oss. Om träden böjer sig väldigt eller om löven faller och så vidare. Va? Oj, det var väldigt bra blåser idag. Men vi kan inte säga här är vinden. Och så är det med anden också. Då, va? Ande och vind, det är samma ord både hebreiska och grekiska i gamla testamentet. Men i Jesaja 11 så talas om Jesus faktiskt. Och under sitt jordeliv så står det att han var ledd av anden i allt han gjorde. Och anden, eftersom Jesus hade avstått från att använda sin egen gudomlighet så var han tvungen att vara beroende av Gud i himlen. Och det skedde genom att Jesus fick uppleva ett andens dop på samma sätt som du och jag behöver göra det. Det var inte för att han inte var Gud, för det var han. Men som vi har läst Filipperbrevet 2, han hade avstått från allt, antagit en tjänare sitt allt. Och använde inte sin egen gudomlighet. Då står det om Jesus där, en profetia skriven 700 år före Jesus framträdande ungefär. Men vi kan läsa vers 2. Över honom, det handlar om Jesus, ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Inte råstyrka utan råd och styrka. Och anden med kunskap och fruktan för Herren. Över Jesus skulle anden vila. Och det sägs då att det är Herrens ande. Ordet Herren här, det är ju Gud, JHVH. Jag är. Hans ande då ska vila över Jesus med vishet och förstånd. Anden är alltså någonting som ger oss vishet och förstånd. Det är en väldigt tydlig tillämpning på. När vi blir fyllda med den heliga ande så kan Gud ge oss vishet. Och Bibeln talar till och med i första Korintherbrevet om vishetens nådegåva. Och den talar om kunskapens nådegåva också. Så det kommer från anden. Råd och styrka. Råd är vi inne på samma sak då. Med det här med vishet och kunskap. Men styrka kan ju göra med att vi blir ståndaktiga. Att vi inte viker oss. Va? Det handlar inte om att vi ska gå runt och lyfta saker och ting och vara starka. Den enda som har varit så stark i Bibeln, det var ju Simson. Va? Han fick ju en sån kroppslig styrka. Men jag tror inte att det där avses här. Utan det är en själslig andlig styrka. Och sen anden med kunskap och fruktan för Herren. Alltså när anden kommer över oss så får vi kunskap om vem Gud är och vi fruktar honom. Och det, fruktan i Bibeln betyder ju att vara rädd, men inte i den meningen att man är ungefär som att man är rädd för att det ligger ett monster under sängen när man ska gå och lägga sig. på kvällen, utan det är mer en helig respekt, va? Vi har en hel respekt för att det är Gud. Vi beter oss inte hur som helst när vi närmar oss Gud. Och det här är några namn på anden som talar en del om vad anden gör i våra liv. Va? Vi kan ta några exempel till. Hoppa till Romarbrevet 8:15. Och det kan vi läsa från 14 versen, för det är också jätteintressant. Romarbrevet 8:15. Alla som drivs av Guds ande. Vad kan det betyda? Ja, om du... min bil, den drivs med diesel där ute. Det är kanske en bra bild. Om vi drivs av Guds ande, om det är bränslet i vårt liv som driver oss framåt, då är vi Guds söner. Söner och döttrar. Och då står det 15 versen. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden kallas för barnaskapets ande. Så att anden tar sin boning i oss, då blir vi Guds barn. Och det är inte bara att vi blir det, ungefär som man blir adopterad men sen känner sig utanför hela tiden därför att man vet att man inte är något biologiska barn, utan vi blir verkligen Guds barn. Vi upplever och känner att det är på det viset. Vi får en övernaturlig visshet om det. Det var en man som frågade mig en gång. Ja, men det här med Gud. Hur kan du veta att det är så att du är frälst? Och att det här med Bibeln är sant och så vidare. Och då sa jag bara så här. För det var det enda jag kom på just då. Ja, men jag bara vet att det är så. Det finns liksom inga logiska argument som kan... Sen är Bibeln logisk och vi kan resonera om den är trovärdig och så vidare. Och det kommer vi fram till att det är den absolut. Men när det gäller att veta att man är Guds barn, så är det en någon slags övernaturlig visshet som Gud. Det är som en röst som viskar i mitt hjärta att jag är Guds barn. Jag vet det. Det är inte jag behöver fundera över. Och därför kallas anden för barnaskapets ande, va? Vad finns det mer att säga om detta då? Jo, vi kan slå upp Saltaren 45:8. Saltaren är precis mitt i Bibeln, va? Det är en massa lovsånger till Gud. Om människor säger till en gång så här att vi ska bara sjunga nya sånger i kyrkan, då kan du fråga dem, tycker du att vi ska riva ut hela salten? Nej, vad menar du? Jo, därför att det är bara gamla sånger. De är urgamla. De har ett par tusen år på nacken. De flesta av dem. Så vi ska sjunga gamla och nya sånger, står det i Nya Testamentet. Det står det i Saltaren 45 och... Vad var det nu då? Saltaren 45... och 8. Just det. Och då är det faktiskt så här att psalm 45 är en messiansk psalm. Vad menar man med det? Jo, när vi läste Jesaja förut så var ju den förutsägelse om att Jesus skulle komma. Det finns också sånger som är skrivna i Psaltaren som är förutsägelser om vem Jesus är, och då kan man kalla dem för messianska psalmer, för de handlar om Messias som skulle komma. De är jätteintressanta. Psalm 2 till exempel, en jätteintressant messiansk psalm som handlar om Jesus. Men nu är det psalm 45 och den handlar om Jesus, och då säger den som skriver det här till Messias, till Jesus, alltså: du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud tilltalar sig själv på ett märkligt sätt. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Läser man i Nya Testamentet ser man att glädjens olja är en bild på den helige ande. Va? Så att anden kallas också för glädjens olja. Anden är någonting som skapar glädje i vårt inre, va? Som ger liv åt det kristna livet. När jag predikade här för en länge sedan så pratade jag om vad Jesus säger i Johannes 7. Han säger så här: Ni som törstar, kom till mig och drick. Ur ert inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och det sa han om anden. Och det säger Jesus på den största dagen, en högtid som var en glädjehögtid. Då folket gick ut och hämtade vatten i krukor och hällde över ett altare som fanns på tempelplatsen i Jerusalem. Men då ställer sig Jesus upp och säger han så här, kom till mig. Då får ni uppleva den här glädjen bubblande på insidan. För det är jag som kan ge den. Så att Jesus både fick glädjens olja när han gick här på jorden. Han är också den som kan ge glädjens olja. Han är den som ger den helige ande, säger Bibeln. Mm? Kan vi säga mer om detta? Jo, något väldigt viktigt. Johannes evangelium 14 och 26 står det om kanske det allra viktigaste som anden gör, förutom att han föder oss på nytt. När vi kommer till tro på Jesus så säger Bibeln att vi blir Guds barn. Det sker genom att Gud föder oss på nytt, och det gör han genom anden. Han ger oss alltså ett andligt liv vi inte haft tidigare. Men förutom det så är det finns ett namn på anden som är jätteviktigt. Och det läser vi i Johannes 14 och 26. Och här talar Jesus om vad som ska hända när han har dött och uppstått och följt upp till himlen, säger han. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Så fortsätter han, frid lämnar jag efter mig åt er. Här kan vi stanna en liten stund. Först använder Jesus ett jätteintressant ord på anden här, hjälparen. Grekiska står det parakletos, och man kan säga att det betyder försvarsadvokat. Någon som kommer till din sida för att hjälpa dig och tala till din fördel i olika sammanhang. Det är en direkt översättning av det. Alltså, anden sänder Gud inte bara för att vi ska bli Guds barn och för att vi ska få glädje, utan anden ska vara vår hjälpare i den meningen att i allting vi ställs inför i det kristna livet så ska vi ha en inre kompass på något sätt som pekar ut riktningen. Om du till exempel ställs inför ett svårt problem, hur ska jag göra nu? Jag ska välja mellan pest eller kolera. Och det ser ut som att det finns bara två dåliga alternativ. Vad gör jag? Och det som kan hända då är att anden kommer över och visar att det finns ett tredje alternativ. Och då löser sig alltihopa. På det sättet kan anden hjälpa oss genom att tala till oss och få oss att välja rätt i olika situationer. När vi till exempel också hamnar i en situation där någon vill veta mer om vår kristna tro, eller när någon angriper oss för att vi tror på Jesus, då vill anden också komma till vår hjälp. Va? Han är hjälparen. Va? Jätteviktigt. Va? Och det är nog det ord som sammanfattar andens verk i våra liv allra bäst. Va? Han är till för att hjälpa oss. Sen står det att när vi får anden i våra liv, det står att fadern ska sända honom i mitt namn. Och det här är jätteintressant. När Jesus uppstått, då ställer han sig framför lärjungarna och så blåser han på dem. Så säger han, ta emot den helige ande. I apostlagärningarna, när anden har kommit över den första församlingen, så säger Petrus när han predikar att Jesus har tagit emot den helige ande av fadern och nu har Jesus utgjutit den. Så att när du och jag får uppleva anden i vår liv på något sätt, så är fadern och sonen som ligger bakom det. I ett samarbete som är jättemärkligt. Sanningens ande, brukar man säga, utgår från fadern och så genom sonen kommer den till oss. Att fadern och sonen samarbetar att ge oss anden. Och fadern och sonen blir genom anden närvarande i våra hjärtan. Vi har pratat om treenigheten. Vi har funderat på hur Gud som är så stor ska kunna bo i våra hjärtan. Det sker genom det här. Genom att anden kommer in i våra liv så får vi en, jag lånar ett uttryck som min pappa har myntat, en treenig närvaro får vi i våra liv. Jesus sitter hos fadern i himlen, fadern sitter på sin tron, absolut. Men de bor även i vårt inre just genom anden. De är närvarande där inne. Så att när anden talar till dig, då är det så att, om man ska använda den bilden, det är som att du genom anden har en direkt kommunicerande radio som går härifrån och upp till Guds tron. När Gud säger någonting där till dig, då hör du det i ditt eget hjärta. Och så kan du tala och så åker du tillbaka samma väg. Har ni hört den gamla sången? Jag har en telefon som går till himmelen. Ja. Jag ska inte sjunga. Jag kan inte melodin.
Ring till himlens nummer.
Vad sa du?
Ring till himlens nummer.
Just det, precis. Ja. Ja, så det är vad anden gör. Det står mer också. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det här är något jätteviktigt. När vi samlas så här för att läsa Bibeln, då ska vi lita på att anden leder oss och förklarar det vi läser för oss. Anden kan visa oss olika saker som vi inte har sett förut. Anden kan påminna oss om sånt som vi har läst men som vi har glömt bort. Och när vi hamnar i en krissituation eller när någon runt omkring oss behöver en uppmuntran, så undrar vi, gode Gud, vad ska jag säga nu? Vad ska jag göra? Hur ska jag se på det? Hur ska jag handla? Då vill anden påminna oss. Det är väldigt sällan anden uppenbarar något nytt för oss. Det gör han inte när det gäller läran. Den är fastlagen för en gång för alla. Men han påminner oss. Han säger så här: har du inte läst? Det står skrivet. Det var det Jesus sa hela tiden när han blev frestad och var i bekymmer. Och så verkar anden i oss också. Påminner oss om allt som Jesus har sagt. Jag minns att jag var i... någon gång, ja, det var strax efter. Jag berättade här för, när jag predikade om att Jesus ger källan med levande vattnet, så berättade jag i slutet om min egen, tror jag, andedopsupplevelse som jag gjorde på tältmöte i Alingsås. Inte långt därefter så hamnade jag i en kris. Jag satt hemma i köket i Alingsås, för att det hade hänt saker i kyrkan i Alingsås, men jag kände mig väldigt, väldigt främmande för det och tyckte att det här är jättekonstigt. Hur ska... Vad är det här för någonting? Och jag gick runt där, jag var ensam hemma. Och gode Gud måste hjälpa mig. Och så öppnade jag Bibeln bara. Och då föll mina ögon på en vers som precis talade om för mig vad det var frågan. Och min oro släppte på en gång. När vi blir oroliga så vill anden komma, påminna oss om vad Jesus har sagt och ge oss frid. Det säger han också, va? Frid lämnar jag efter er åt mig. Ni ser att de har stoppat frid där i ett nytt stycke. Men de här styckeindelningarna finns inte i grekiskan. Utan friden hänger ihop med det andra. Anden är vår hjälpare som kommer från fadern och sonen. Flyttar in i våra liv. Han påminner oss om allt. Han lär oss allt och han ger oss frid. Det är ofta genom friden som vi då känner om saker och ting är rätt eller fel. Hur vi ska handla. Så när ni funderar på, ni unga här särskilt, var ni ska bo, vad ni ska jobba med, vad ni ska utbilda med, men även vi andra, vi kanske senare, sent i livet, får göra ett uppbrott. Gud sänder iväg oss någonstans. Hur ska vi kunna veta vad som är rätt och fel? Jo, men friden. Anden talar ofta genom frid. Ibland använder han ord, men väldigt ofta frid och glädje. Står man inför någonting och man känner frid och glädje när man har bett över det, ja, men då kan man vara ganska säker på det här är Guds vilja. Står man inför någonting och man upplever det här, jag mår dåligt, alltså, det här, det går inte, jag är inte glad, jag vet inte hur jag ska göra. Då är det väldigt ofta anden som säger, nej, nu ska du vara försiktig här, för nu är det någonting som inte är riktigt rätt. Då får man fråga Gud, vad ska jag göra nu då? Och så vill han leda så att man kommer rätt. Ja. Bra. Ett bibelställe till när det gäller olika titlar på den helige ande, och då slår vi upp Galaterbrevet 4 och 6. Galaterbrevet hittar vi längre fram i Nya testamentet, va? Jag gick på kristendomsskolan i Philadelphia, Nyköping, för många år sedan. Då var man tvungen att lära sig alla bibelböckerna i rätt ordning. Och så fick man ha ett prov sen, skriftligt prov. Jag tror inte att det gick så bra för mig faktiskt den gången. Jag vet att det var andra som var jätteduktiga på att lära sig. Galaterbrevet 4 och 6. Och det här är samma sak som vi läste om i Romarbrevet, om det här med barnaskapets ande. Men det sägs på ett annat sätt här. Eftersom ni är söner, även ni som är kvinnor är söner till Gud. Så det behöver ni inte vara bekymrade över, för det är så. Ni är söner. Har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande, som ropar Abba Fader. Vem är sonen då? Jo, det är Jesus. Så att när vi brukar säga att Jesus bor i våra hjärtan, så är det ju samma sak som att den heliga ande bor i våra hjärtan. Sonens ande, det är en helig ande. Det finns liksom inte, det är inte. Och det här är viktigt, va? För när vi pratar om treenigheten, vi pratar om det där att man kan använda olika bilder på vem Gud är, hur vi ska förstå det här med treenigheten. Då har vi ibland en tendens att vi slår isär då de olika delarna i gudomen och säger att de är väldigt separata från de andra. Det är de ju inte. De är ett, men de är ändå tre. Och då kan man ibland få för sig att människor liksom flyttar Jesus och anden från varandra. De blir så långt från varandra att de blir helt olika. Men så är det inte. Den heliga ande är Jesu ande. Det är sonens ande som bor i våra hjärtan. Det är inte någon annan ande, utan det är sonens ande. Och när Jesus döper oss till den heliga ande, då är det han själv som flyttar in i våra hjärtan. I en gammal biografi om en predikant som heter Georg Gustafsson, så står det att han gjorde en gång en resa till Afrika. Jag tror att det var den enda lite större missionsresa han gjorde. Han predikade någonstans i något afrikanskt land. Och vid något senare tillfälle så kom de här missionärerna som var hans värda, tror jag, tillbaka till ett ställe han varit och predikade. Då frågade de direkt efter Georg. Det var så fantastiskt. Han talade om att lärjungarna fick tillbaka Jesus i någon mening på pingstdagen, när anden föll över dem. För det var precis det Jesus sa när han säger: jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Så att i någon mening så kom Jesus tillbaka andligen då, redan på pingstens dag. Och det vill han göra i våra hjärtan här redan nu också. Så det är Jesus som bor här inne, när anden bor här. Okej? Okay. Mm? Vad kan vi säga mer då? Första gången, när vi går över till andens särskilda plats i treenigheten, ska vi bara ta några exempel där, för vi har berört många saker. Vi tittar på den andra versen i hela Bibeln. Så nämns anden första gången i Bibeln, första Mosebok. Då kan man läsa första och andra versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. I Bibel 2000, nu ska jag kritisera den lite, där står det att en gudsvind drog fram. Det är en felaktig översättning. Visserligen gudsvind kan man översätta det som, men drog fram står det inte, det står svävade. Så att här talas inte om en vind, utan man ser på verbet att det är Guds ande det är frågan om. Så det är en korrekt översatt här. Guds ande svävade över vattnet. Vi pratade om det förra gången, att Jesus Kristus, sonen då, innan han blev Jesus, var verksam i skapelsen. Anden var också det. Anden fanns med genom hela skapelseverket på samma sätt. Och anden nämns också som att den förnyar skapelsen. När det blir vår, när knoppar brister gör ont, brukar man säga. Men det är också så att alla de här årstidsväxlingarna, hur det växer och gror och så vidare, säger Bibeln att det är andens verk. Gud sänder sin ande och det förnyas liksom allt livet som finns på jorden. För anden är livets ande. Mm. Vi kan också, och det är en sak man ska ha klart för sig. Om vi slår upp Johannes evangeliet kapitel 16, så ska vi ta en sak som är lite konstigt, men som är bra att ha med sig. Johannes 16. Vi kan läsa vers 7 först, för att då ska jag ta en annan sak först som är också viktig. Och här talar Jesus till sina lärjungar och han förklarar för dem att jag kommer snart att lämna er. Och de är naturligtvis jätteledsna, för man hade räknat med att han skulle stanna kvar. De hade ju lärt sig att när Messias kom så skulle ju Messias stanna för alltid. Och då säger Jesus, jag säger det sanningen i vers 7 där. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Va? Hur kunde det vara så bra att Jesus skulle gå bort för att hjälparen skulle komma? Jo, det är ju nämligen så, va, att anden är ju inte beroende av rummet. Va? Den har ju ingen kropp. Jesus här när han beskriver det är ju begränsad till sin kropp. Han har avstått från allt, antagligen känner sig allt. Men när Jesus talar om att anden ska komma, så innebär det att anden kan ju bo i alla troende människors hjärtan i alla tider och på alla platser samtidigt, va? Därför Jesus säger sen i missionsbefallningen att jag är med er alla dagar inte tidens slut. Hur kan han vara det? Hur kan han vara överallt samtidigt? Jo, men det sker genom att han sänder hjälparen, va? Sin egen ande in i våra hjärtan. Så det är en anledning. Det är inte så att anden är bättre än Jesus. Det är inte det han är ute efter. Utan det har att göra med att Jesus ska flytta in i alla troende människors hjärtan. Där får han upp till himlen och så sänder han sin ande in i våra hjärtan. Det var helt enkelt ett mycket mer effektivt sätt att verka. När Jesus var människa, då kunde han bara vara nere i Israel där på ett ställe. Och det står ju att när han gick ifrån templet så hittade de honom inte. Och när han stannade kvar i templet så hittade hans föräldrar honom inte, va? Så att det är anledningen. Men om vi hoppar ner till vers 13. För det var det jag skulle komma till egentligen. Det fanns en gammal predikant som hette R.A. Torrey. Han skrev en bok som hette Vad Bibeln lär. En fantastisk bok som behandlar vad Bibeln lär. Och då betonar han en sak. Det står så här. När han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Innan vi går vidare. Jätteviktigt. Den helige ande talar alltid sanning. Mycket, mycket viktigt. Vad säger Jesus? Jag är vägen, sanningen och livet. Va? Där anden verkar sker det aldrig genom lögn. Det är djävulen då, va, som verkar. När det är lögn i farten. Va? För han är lögnens fader. När han talar lögn så talar han sitt eget. Va? Men anden håller sig alltid till sanningen. Va? Använder aldrig några knep och lurar inte folk. Va? Jätteviktigt. Kom ihåg. Men då står det. Ty han, anden alltså, ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt, därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och ett sätt att förstå det här, det är att påpeka följande som även R.A. Torrey skrev i sin bok då. Anden är i sin nuvarande uppgift underordnad Jesus Kristus. Det är alltså anden, det är alltså Jesus från tronen som styr vad anden ska göra och säga. Låter det konstigt? Men det är så det ska förstås det här. På samma sätt som sonen underordnade sig fadern när han gick på jorden. Han sa, jag gör ingenting som jag inte ser fadern göra. Hela tiden beroende. Så när Jesus har blivit upphöjd och han sänder anden, så är det fortfarande Jesus som styr alltihopa. Men nu gör han det genom anden. Så att när den heliga ande talar in i våra liv, då gör han det alltid på sonens uppdrag. Betyder det att anden är mindre gudomlig? Absolut inte. Inte alls. Men det är det här som är, vad ska vi säga, den enda skillnaden vi kan säga mellan de olika gudomspersonerna i treenigheten, att de verkar ha olika uppgift i förhållande till oss som tror. Och då brukar vi säga att fadern är vår skapare och sonen är vår försonare och anden är vår hjälpare. Och det är en uppdelning man kan göra. Men nu flyter de här gränserna så att man ska inte ha för vattentäta skott, det ska man inte ha. Men det här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att anden far inte runt och gör vad han själv vill. Utan alltid underordnad sonen. Bra. Och en av andens absolut viktigaste uppgifter är i vers 14 där. Han ska förhärliga mig. Det här är en av de saker som anden gör i våra liv, i församlingen och bland icke-troende människor. För att anden verkar faktiskt överallt. Andens största uppgift efter att han har fallit efter pingstdagen i Apostlagärningarna 2, det är för alla människor, både de troende och de icke troende, ständigt peka på vem Jesus är, vad Jesus har gjort. Och det där kan vi se i hela Bibeln, va? Att anden är den som påverkar människor att fundera på det gudomliga, att komma till tro. Och det står till och med i första Mosebok kapitel 6 att anden brottades med människorna, kämpade med människorna för att få dem att omvända sig innan syndafloden kom. Gud säger där att min ande ska inte kämpa med människorna för evigt, deras tid ska vara 120 år. Man fick en tid av 120 år innan floden kom. Och det här gör den helige ande när han kommer över kanske ett samhälle, ett land eller en stad. Han, står det på ett annat ställe, överbevisar människor om synd. Och träffar människor med syndan över någon. Det är anden som gör det. Alltså man känner stym i sitt hjärta över att man inte har frid med Gud. Va? Och så pekar anden hela tiden på Jesus som lösningen. Jesus, 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 Jesus. Han ska förhärliga mig. Va? På samma sätt vi pratar om det här med att Jesus underordnar sig fadern och anden underordnar sig sonen. Så allt sonen gör syftar till att förhärliga fadern. Va? Eller hur? Pekar på fadern hela tiden. Han är vägen till fadern. Och allt anden gör är att peka på Jesus. Jesus, Jesus. Så det hänger ihop på det sättet. Ja. Vad kan vi säga mer då? Om man då träffar till exempel på Jehovas vittnen eller kanske andra som är mer lika oss i vår trouppfattning, så har vi ibland lite olika uppfattningar om hur pass mycket, vad ska vi säga, personlig den helige ande är. Pratar de med Jehovas vittnen så säger de så här att nej, han är en opersonlig kraft bara. De använder inte ens ordet han, utan den är en opersonlig kraft. Och en del av våra bibelöversättningar så står det den istället för han. Det är fel. Det står han i grundtexten. Ordet pneuma, alltså det grekiska ordet för vind eller ande, det är ett ord som man normalt använder opersonligt pronomen för, neutrum alltså, den vinden då. Men när Johannes skriver i Johannes evangeliet så använder han uteslutande han om anden. Om inte han var väldigt dålig på grammatik så måste det finnas ett syfte med det, nämligen det att den helige ande är en personlighet. Men väldigt snabbt då, att anden är Gud och att anden är en person. Vi tittar på några sådana bibelställen. Apostlagärningarna kan vi läsa. Då var vi inne på Apostlagärningarna kapitel 5. Och där är en mycket dramatisk berättelse om några som försökte komma med lögn in i församlingen. Ni hörde vad jag sa förut, va? Att när anden verkar så är det alltid att lyfta upp sanningen, va? Så fort människor börjar komma med lögn, va, då är det en annan makt som ligger bakom den. Och då står det här i Apostlagärningarna 5, vers 1-4. Vi går inte in på det dramatiska som hände sen, för det är inte det som är poängen. Men det står så här då. En man som heter Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. Och sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld var inte pengarna dina. Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte för människor utan för Gud. Och då ser ni här att Petrus säger först: du har ljugit mot den helige ande, du har ljugit mot Gud. Han använder den helige ande och använder Gud. På engelska brukar man säga interchangeable. Alltså man använder det som motsvarande ord. Det syftar på samma sak. Den helige ande är Gud. Inte någon opersonlig kraft bara som kommer från Gud, utan är Gud rakt upp och ner. Ett annat sånt där exempel som också talar om vad vi är, det är första Korinthierbrevet. Det kommer lite längre fram då. Kapitel 3. Vi läser vers 16. Och om ni håller ett finger kvar där, första Korinthierbrevet 3:16, så slår ni också upp 6 och 19. Så ska vi läsa de verserna i följd. Då ska ni få se något intressant. Det handlar om vad vi är. Genom att Gud har låtit sin ande komma över oss. Hoppla. Det står så här. Och då talar Bibeln till församlingen här, va? Till oss som sitter här. Första Korinthierbrevet 3 och 16. Och sen 6 och 19. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel, att Guds ande bor i er? Vi är ett Guds tempel. När Jesus gick på jorden så fanns ett tempel i Jerusalem. Va? Det förstördes år 70 efter Kristus. Sen har det inte byggts upp något tempel. Vi tror att det kommer att byggas ett nytt tempel i Jerusalem precis innan Jesus kommer. Men det är inte för att anden ska ta sin boning där. För anden bor i ett annat tempel redan. Va? Som är församlingen. Församlingen. Och vi, enskilda individer, är Guds tempel. För att Guds ande bor oss. Och så hoppar du fram till 6 och 19. Och säger han: vet ni inte att er kropp är tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ser ni här? Guds tempel och den helige andes tempel. Om Paulus använder de här orden, då kan de bytas upp med varandra. Den helige ande och Gud. Alltså är den helige ande Gud. Logiken. Logisk förklaring. Och det här gör också att vi ska ha en väldig respekt för varandra. Eller hur? Om Gud har låtit sin ande bo i mina bröder och systrar, så behandlar jag inte templet hur som helst. Och om församlingen är Guds tempel också, då talar jag väl om församlingen och då ber jag för församlingen. Jag ser att det är ostädat i templet ibland, absolut, men det är fortfarande Guds tempel. Ja. Och det kan behöva göras ett och annat, det kan behöva snyggas till och repareras lite. Sådana problem har vi hela tiden om vi är fastighetsägare. Va? Men det är fortfarande så länge vi bor kvar i det templet, ja, om så länge Gud bor kvar i det, så är det Guds tempel, den heliga andes tempel. Ja. Det ska man ha respekt för. Och Bibeln går så långt i 17 versen där: om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Det Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi pratade för några gånger sedan om det här med att Gud är vår far. Jag berättade om den första gången jag upplevde att jag fick en sån där beskyddande instinkt. För min son Elias, när han var bebis så satt han på golvet. Var en annan bebis som snod en leksak från honom. Och då upptäckte jag något med mig själv. Att jag ville ta den där andra bebisen. Nej, det ville jag inte. Men jag ville beskydda min son. Och Gud har sådana känslor för oss också. Om någon attackerar hans församling. Då blir han arg, milt talat. Om någon försöker förstöra Guds församling. Det tycker inte Gud om. Och då blir han arg på riktigt. Mm. Därför Bibeln använder så starka ord. Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Så det gäller att ha respekt för Guds församling. Sen kan det finnas problem som vi måste ta upp. Vi behöver lösa saker och vi behöver städa ur templet, reparera och så vidare. Men det är fortfarande Guds tempel. Mm. Okej. Okay. Att anden är en person. Vad kännetecknar en person? Väldigt, väldigt kort bara. Jo, man brukar säga att en person har intelligens, vilja och känslor. Eller hur? Och om ni tittar ganska långt ner på sidan där så har jag några bibelställen som talar om det här. Det första har vi redan läst, tror jag. Vi repeterar det. Johannes 14 och 26. Ja, vi har läst det. Johannes 14 och 26. Hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Ska man lära någon någonting och påminna någon om någonting, då måste man ha intelligens. Man måste ha en tankeförmåga. Eller hur? Det att lära någon annan någonting, det kan bara en person göra. Nu hörde jag att de höll på att ersätta lärarna i skolan med robotar. Det tror jag inte ett dugg på. Men det var någonstans som hade ställt in någon robot någonstans där barnen skulle få interagera med den. Tycker jag är en urfånig idé. En dator kan aldrig ersätta en person. Det finns ingen möjlighet. Ni får ursäkta ni som jobbar i skolan, men det tror jag inte är en bra idé. Jag har bibelstöd för det också. Det måste vara en person som lär ut saker till våra barn. Precis som anden lär oss. Sen har anden en vilja. Har ni läst det? Första Korinthierbrevet kapitel 12. Ibland funderar vi på vilka gåvor vi har och vilka vi skulle vilja ha. Det är faktiskt så att anden vill lägga sig i den frågan. Det står här, första Korinthierbrevet 12, vers 11. För då har Paulus räknat upp alla de här nådegåvorna som vi brukar läsa om. Och då säger han: allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så den gåva du har eller kommer att få, det beror på att anden har bestämt att det är den gåvan du ska ha. Och naturligtvis har inte detta gjorts i konflikt med fadern och sonen, utan som jag sa förut då, anden underordnar sig sonen och fadern, så att de inblandar alla tre. Men det är intressant att det står där. Anden har en vilja. Fördela sina gåvor efter sin vilja. Och det är någonting man ska ha klart för sig när det gäller en helig ande. Va? När anden ska tala eller uppenbara sig på olika sätt. Va? Det är farligt att börja försöka styra det själv. Vi kan aldrig manipulera anden till att göra olika saker eller ge oss de gåvor eller budskap eller vad det nu kan vara som vi vill ha. Det har ingenting med oss att göra. Det kan vi inte styra. Vi kan vara öppna för det och söka det och be om det. Men anden ska uppenbaras i våra liv genom olika nådegåvor. Till exempel profetians gåva eller vi ska be för sjuka eller någonting. Då sker det efter andens vilja, inte efter vår vilja. Och det där är väldigt, väldigt viktigt. För att det kan vi se, jag ska inte ta några avskräckande exempel för det blir ni rädda. Men man kan se under historien, både långt tillbaka tidigare, att när människor har gått in och försökt styra det här. Sätta sig över anden och vara den som ska styra det, det blir inte bra. Då bränner man broar och då kan man kan också göra människor totalt, vad ska vi säga, immuna mot vad anden vill göra. Människor kan bli rädda för anden. Och då slänger de ut barnen med badvattnet. Det vill inte ha någon helig ande att göra. Så det får vi inte göra. Vi ska vara medvetna om att när Gud uppenbarar sig, då sker det efter andens vilja. Inte efter vården. Sen har anden känslor. Och det, vi pratar om det att anden är känslig. Efesierbrevet 4:30. Nu ska vi snart avrunda för nu håller på länge. Det kanske finns några frågor också. Vi ska avrunda. Med detta. Efesierbrevet 4:30. Och då vill jag faktiskt läsa från vers 25 ända till vers 32. Och i mitten så kommer huvudpoängen. Men jag vill läsa, för vi har talat om det med sanning och lögn. Det står det i Efesierbrevet 4:25. Se noga till hur ni lever, står det i rubriken där. Det är inte så dumt, va? Och det står det: lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Talar om hur vi ska bete oss i församlingen utanför. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Det betyder att har jag blivit arg och förgått mig och tappat humöret, då gör jag upp det med den det gäller innan dagen är slut. Det är bra för äkta makar att komma ihåg. Man ska aldrig somna arg på sin äkta make eller maka. Det är ingen bra idé. Och så säger han: tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådant behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Så kommer det: bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill på förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet, vrede, all skrikande, smädande, all annan ondska. Var istället goda, barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Vår livsstil kan antingen göra anden glad eller bedrövande. Om vi lever i lögn, vrede, om vi stjäl, om vi pratar en massa smörja, om vi är bittra, häftiga, arga och skriker och inte vill förlåta andra människor, då blir den helige ande ledsen. Men om vi lever efter den kraft som Gud ger att uppfylla det här, då blir anden glad. Och då strömmar de här glädjeströmmarna inom oss också. Så anden har känslor. Anden har intelligens, vilja och känslor. Och det här kännetecknar en person. Ska jag bara säga det till slut då. Att som jag sa i början när jag var på Hampetorpläget för många år sedan. Och reagerade så över att en människa i hela sin bön vände sig direkt till den helige ande. Jag kommer ihåg också en tältkampanj som var nere i Alingsås för många år sedan. Ute på en stor gräsplan där man i början av mötet sa så här ungefär. Det var mycket oförälta människor där. Vi har en huvudperson här ikväll i mötet. Och då tänker man, det är Jesus som är där. Nej, det är den helige ande som är huvudpersonen. Sen handlar det hela mötet om den helige ande. Nu balanserar jag på slak linje. Men jag ska säga så här. Att det är väldigt viktigt för oss att vi förstår vad andens uppgift är. Anden är inte mindre gudomlig. Vi kan tillbe anden som Gud. Men vi ska förstå vad som är andens uppgift i våra liv. När anden verkar i oss, då får anden oss att tillbe Jesus. När anden är verksam, då får anden oss att fokusera på Jesus och vad han har gjort. Vill vi skapa en miljö i församlingen i våra liv, då ska vi syssla med Jesus och med försoningen, med korset och upphöja det. För det är någonting som är andens uppgift på något sätt. Sen kan vi ha sånger. I vår sångbok, där, sång nummer 10, till exempel tredje versen, handlar ju om anden. Och det är ganska vanligt med såna här sånger att vi liksom tar med hela treenigheten och lovsjunger hela. Det är okej, va? Men vi får komma ihåg vilket namn det är som ska upphöjas. Va? Anden är den del av gudomen som är lika mycket Gud som Fadern och Sonen, men som mer verkar i bakgrunden för att föra oss till Sonen och få oss att stanna där, än att dra uppmärksamheten till sig själv. Och det här har inte att göra med olika nivå av gudomlighet, utan det är bara det att så verkar Gud har bestämt att det ska vara på det viset. Så vi ska inte göra det misstaget att vi försöker föra människor till frälsning genom att fokusera på anden, va? Utan vi ska föra människor till Jesus, va? Och anden vill hjälpa oss att göra det. Förstår ni skillnaden här, va? Jag vill inte tala ner den helige ande på något sätt, utan jag vill bara peka på vad som är den bibliska bilden av andens uppgift. Sen i våra personliga böneliv, det brukar jag alltid säga, där kan vi ha en väldig frihet. Allting som vi känner frid över att göra, så länge det inte strider mot Bibeln, det får vi göra. Va? Men hur vi lär ut om Gud och så vidare. Va? Där har vi bara det här att förhålla oss till, så att säga. Sen har var och en frihet att göra det de känner när de är ensamma med Gud. Okej. Diskussionen, frågan, funderingar? Ja, Ben?
Jo, det här med Filippus när han är egyptisk, etiopisk hovman.
Just det.
Jag tror att han liksom bara får det med på, till en annan ställe eller liksom...
Mm. Det finns några sådana exempel i Bibeln.
Om det var som att han flög.
Ja, just det. Det står att han kom till Caesarea, va?
Ja.
Ja. Han omedelbart förflyttades från ett ställe till ett annat. Det står att Herrens ande ryckte bort Filippus. Det här hände hela lärjungaskaran en gång. Kommer ni ihåg när de sitter i båten och det blir storm på Genesarets sjö? Så kommer Jesus gående på vattnet och han kliver i båten. Och genast var de framme dit de skulle. Va? Och det finns några sådana där exempel i Bibeln på att anden... För anden är ju inte beroende av rummet, va? Som du och jag. Omedelbart kan förflytta en person från ett eller till ett annat. Jag har aldrig träffat någon som har varit med om det. Men det står, det finns sådana exempel i Bibeln. Absolut.
Ja.
Kerstin var på gången.
Ja, det kanske är provokativt. Men jag har tänkt att ska vi be till Jesus eller ska vi be till Gud?
Mm.
Förstår du?
Ja, ska vi be till Jesus eller till Gud?
Ja.
Både och.
Ja,
när du ber till Jesus.
Liksom,
ja. Ja. När du ber till Jesus, då ber du till Fadern också. Så att det är alltså, absolut.
Jesus för vidare till Gud, eller har jag fattat fel?
Nej, alltså det är ju det här som är det kluriga, va? Att när du tillber Jesus, när du ärar Jesus, då ärar du samtidigt hans far.
Ja.
Så att, och när du ärar Fadern, då ärar du också sonen. Så att när det gäller Fadern, sonen och Jesus, så ja, nu är det ju Jesu namn som är namnet över alla namn som vi ska upphöja. Va?
Mm.
Det där har inte någon betydelse. De är ju synonyma. De är ju samma person fast ändå två.
Ja, det går inte så liksom mera till Fadern om man säger det.
En gång till, vad sa du?
Fadern vår riktas väl till...
Ja, Fadern vår riktas ju till Fadern, absolut. Där får man komma ihåg att sen när Jesus har dött och uppstått så inträder en ny situation. För helt plötsligt så står Stefanos när han ska stenas och så ropar han: Herre Jesus, ta emot min ande. Då ber han på samma sätt till Jesus som Jesus gör till Fadern när Jesus hänger på korset. Så att där har du en förändring, så att helt plötsligt så riktar man öppet sina böner till Jesus. Och sen står det i apostlagärningarna att Paulus, han var ute för att gripa alla de som åkallar detta namn. Det menar man ju Jesu namn. Så att vad den väljer så är rätt. Absolut. Fler funderingar, tror jag.
Jag bara funderar på när Jesus gick i, när de har gjort templet i Rövarkulet, då var den ju arg och drev ut månglarna.
Mm.
Hade han fått klarhet ifrån Fadern att det här mitt hus, det har de ju förstört. Nu går jag till personligt angrepp i princip.
Mm. Jättebra fråga. Vad tror du själv?
Jag tror att han vill visa sin makt i det här läget. Gud ville via sonen visa sin makt. Det här ska vara mitt och ingen annans.
Just det. Ja, så är det säkert. Jo, men Jesus säger på många ställen så här: jag gör bara det jag ser Fadern göra. Och det sa han ju under sin tid på jorden, va? För att han har avstått från allt och han tog en tjänstgestalt. Så att han, Jesus hittade ju aldrig på egna grejer, va? Så att när han går in i templet och renar det, så har han förmodligen, ja, med största sannolikhet, så har Gud, Fadern, påminnt honom om att det står: mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk, va? Och det var ju anden då naturligtvis som verkade. Påminner om vad som står i de gamla skrifterna. Och sen sa ju Gud till honom genom den helige ande att nu får du göra rent hus här. Så här kan vi inte ha den. Så att, ska man tro det Jesus säger att jag gör ingenting som jag inte ser Fadern göra. Då, han måste ha fått den visheten genom anden att nu har det rätt här. Och han gjorde det två gånger.
Det är därför jag står att mitt hus ska ju vara
död. Ja, precis. Och det är en väldigt bra verksamhetsmetod, om man får säga så. Att allt vi ska göra i Guds rike, då ska vi ha ett bibelord på. Och det var det Jesus gjorde. Och det får vi väldigt ofta när anden verkar i oss. Ett exempel som är lite mindre dramatiskt, det är det att för många år sedan fanns det en församling i Stockholm som heter Philadelphia församlingen. Den ligger på Rörstrandsgatan nu, men den låg på ett annat ställe först. Och var betydligt mindre. När den bildades så tror jag att de inte var mer än 35 personer eller något sånt. En kortare tid in i det, för det var en vanlig baptistförsamling från början. Och i församlingsledningen där så hade de bara diakoner. Men en bit in i församlingshistoria så står det att de studerade Bibeln och upptäckte att den bibliska ledarskapsmodellen var att ha äldste och diakoner. Införde de det. Och det var till stor välsignelse. Så att utan tvekan var det en helige ande som uppenbarade för dem att det är bra det ni gör. Men här finns ett ännu mer bibliskt sätt att göra, bygga min församling. Och det gjorde man så. Så att det är viktigt när vi ska göra förändringar i vår syn på saker och ting. Eller hur vi är församling eller så. Att det alltid baserar på att anden har uppenbarat vad det står. Va? För det var ju det anden skulle göra. Påminna oss om allt som Jesus har sagt. Det är ingen bra idé när människor kommer och säger så här. Nu måste ni ändra uppfattning så att det blir lättare med ekumeniken med andra församlingar. Eller nu ska ni göra si så att folk inte tar så illa upp eller så. Det är ingen bra idé att bygga en verksamhet på det. Utan det ska alltid vara, precis som i det här fallet då, att ett bibelord som blir levande. Va? Att man ser, här har vi missat någonting. Nu måste vi försöka återvinna det. Mer?
Jag tänkte på en sak som står i Johannes evangelium. Det står så här: ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom.
Mm. Vad står det?
Johannes 6:44.
Mm. Ni får gärna slå upp det, för det där är också en sån där grej som man kan nämna. Johannes 6:44. Mm. Kan du läsa versen en gång till, Eva?
Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Mm.
Ja.
Vill du säga någonting om det?
Nej, men jag tänkte liksom att ingen kan komma till mig om inte Fadern drar honom. Jag tänker då, om Jesus ska frälsa någon så är det liksom att Gud ska ge.
Mm.
Honom till Jesus.
Just det.
Och sen,
precis.
Går den vägen.
Ja.
Man kan be. Ja.
Det är alldeles riktigt. Frälsningen bygger på att det är Gud som söker oss. Va? Och att han ger människor till sin son. Det här är jätteknepigt. Vi brukar tänka, vi sjunger en sång när vi döper oss. Att jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och det är alldeles sant, för Bibeln uppmanar oss till omvändelse, tro och så vidare. Så det finns ett personligt beslut i den. Men det personliga beslutet vore endast möjligt om Gud hade själv öppnat vägen för oss att bli frälst. Och det här är ett mysterium som är jättesvårt att förstå. Va? Men det är en samverkan på något sätt mellan människans omvändelse. Men Gud är den som gör det möjligt. Va? Och det är ju väldigt märkligt. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som sänt mig drar honom. Vem är det som drar då? Vem är det som verkar på jorden för att dra människor till Gud? För att få människor att tro? För att överbevisa människor om synd? Ja, det är det vi har läst. Det är den helige ande. Så att när en människa blir frälst, då kan man vara alldeles säker på att det är inte i första hand ett intellektuellt avgörande som har skett, även om det är viktigt. Det man kan vara säker på, det är att här har anden varit verksam. Det är anden som har liksom brytit ner motståndet hos den människan. Och sen när människan är redo att ta emot Kristus så har anden fött den människan på nytt. Hela gudomen, alla tre, är inblandade innan människan blir frälst. Dessutom. Det är fascinerande.
När anden kommer över, då ska vi få kraft.
Just det. Mm. Just det.
Så utan den så är vi ju inte hela. Är vi ju inte helt det vi lovar egentligen.
Precis. Alldeles riktigt.
Det är ju det som är skillnad mellan religion och kristendom. Att utan anden så blir det religion bara.
Sant. Vad som en klok person sa en gång, det är den helige ande som sätter fart på dem.